modiga människor. Hej. Välkomna till avsnitt 118 utav Modiga människor. Mitt namn är Soja Zacharias dotter. Och som sagt, i det här avsnittet så får ni träffa Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. Jätteviktigt, jättemodigt avsnitt. Men innan ni får träffa dem så vill jag bara vända mig till er alla tittare. Men kanske också till er som är nya tittare. Och berätta att alla avsnitt de finns på Rumble. De ligger ute på Spotify, på Podbean, på YouTube. Och såklart på Facebook. Samt även gå gärna in och prenumerera på kanalen på YouTube. Det är ju till jättemycket hjälp. Det finns, kanalen har en egen hemsida som heter modigamänniskor.se. Och jag uppmanar er även dela det här avsnittet. Alltså dela. Sprid. Och det går även bra att stötta kanalen ekonomiskt. Jag har ett Patreon-konto sedan en tid tillbaka. Och där kan man gå in och stötta kanalen med en liten summa varje månad. Och sen vill jag som sagt rikta mitt tack verkligen till Sara och Patrik för att ni kom hem till mig och för att ni lät er intervjuas av mig. Och jag vill rikta mitt stora, stora tack till dig Marlene som har hjälpt mig att klippa det här avsnittet. Tack! Då säger jag bara hej och välkommen till dig Patrik Sjöberg och välkommen till dig Sara Nilsson.
Tack!
Tack så mycket.
Fantastiskt att ha er här.
Tack!
Ni har ju ett jätte... Alltså det går inte ens att rymma. Det jobb ni gör är...
Ja, vi gör en del mil. Vi åker runt och... men det är ett jobb som måste göras. Mm. Känner jag att det är väldigt viktigt. Och, det är mycket ogjort. Och det är mycket ett ämne som måste hela tiden finnas framme för diskussion.
Men själva bakgrunden till dumpen, för det är ju där liksom, det är det som är en så centrala plats som ni jobbar kring.
Ja.
Hur växte det fram?
Vi startade en Facebookgrupp för 1,5 år sedan ungefär. Som heter 242. Där vi vill skapa opinion just frågor som rör om sexualbrott mot barn. Vi märkte ganska tidigt att Facebook inte tyckte om det vi sysslar med. Vi blev varnade väldigt ofta. Vi blev avstängda en efter en. Och de tog till och med bort gruppen några gånger. Och under den perioden då kände väl vi att vissa ord får man inte använda på Facebook. Vissa saker får du inte prata om. Du får aldrig något konkret svar. Vad är det de inte vill vi ska prata om? Och då kände vi att vi behöver en plattform där vi kan skriva, prata och kommunicera om precis allt det vi vill. Och då bestämde vi att vi fixar en egen sajt. Och på den vägen var det. Vi har varit uppe nu, levande. Hur länge har vi haft dumpen?
Då, 2 månader.
Mm. Och där lägger ju ni faktiskt ut filmer med förövare.
Ja.
Bilder på förövare. Ja. Ni lägger ut konversationer.
Ja. Det går inte att beskriva verkligheten bakom övergrepp på ett fint sätt utan att någon tar illa vid sig. Det går inte. Och då behöver man ha den här friheten för att kunna med en egen plattform.
Mm. Men innan vi går vidare, hur träffades ni? Alltså så här, det var historien bakom ert samarbete?
Ja, det är lite luddigt. Sara kom väl in i början på 242 och skulle... Ja, det är bättre att du tar det själv.
Alltså, vi pratades vid någon gång i telefon för att jag hade liksom fått lite frågor om det här om Kill Your Local Pedophile.
Mm. Ja, det ska vi tillägga. Vi började med att sälja t-shirtar där det står Kill Your Local Pedophile.
Ja. Mm.
Det tyckte inte bland annat då Facebook om och även då våra kritiker har ju hängt upp sig på det.
Det är ju inte dumpen, det är ju 242 som gör det.
Ja. Mm.
Och och jag själv skulle skriva någonting om det här, bli ombedd och var väldigt frågande. Vad menar de egentligen? Hur ska de kunna rädda några barn genom att skriva sådana saker? Det här verkar jättekonstigt, men ändå Patrik har ju väldigt mycket sakkunskap i det här. Så jag var förvånad och jag tänkte, vad är det här? Jag måste höra vad det är. Så jag ringde till Patrik och pratade med honom. Vi pratade jättelänge i telefon. Det var samma dag som du hade din olycka.
Ja.
Eller dagen efter kanske. Och vi pratade väldigt, väldigt länge i telefon. Och jag hörde att det här är ju mycket, mycket mer bakom än bara en dum t-shirt. Det ligger så mycket mer bakom. Det här tåget vill jag vara med på. Mm.
Ja, så blev det. Sara tog ju hand om väldigt mycket saker på 242. Organiserade upp, fixade folk som jobbar med oss, jobbar för oss. Och sen var väl jag och Sara, vi utvecklade väl det här då, tanken med Dumpen, ett egen plattform. Och det har funkat väldigt bra sedan dag ett.
Där vi kanske kan ha lite högre profil om man inte... Ja, det är inte så mycket mellanmjölk utan det är verkligheten bakom övergrepp.
Ja, och ska man då bli avstängd eller få kritik, då vill man gärna vara den som har tagit alla besluten. Mm. På Facebook blir det väldigt luddigt. Det står att man bryter mot deras community rules, vilket är väldigt diffust.
Men det går inte riktigt alls att förstå.
Ja, det är som att...
Mm.
Vi kan bli avstängda för saker som har legat ute för 3 månader sedan, 6 månader sedan. Mm. Som då var godkänt, som är godkänt fast helt plötsligt tycker de annorlunda. Mm. Så att det är väldigt luddigt. Facebookgruppen är viktig. Där är vi 90 000 medlemmar nu och vi växer hela tiden. Och den är ju till för att skapa opinion och informera och där vi har olika event.
Det har ju också blivit en väldigt fin samlingsplats för utsatta. Mm. Där utsatta känner att man kan prata om vad man har varit med om. Man får stöd av andra medlemmar och det är väldigt stort. Att man helt plötsligt kan berätta, jag har varit med om det här. Och få hundratals kommentarer där andra stöttar upp. Och det är aldrig några stridigheter i det här. Det är aldrig några kränkande kommentarer. Utan det är väldigt, väldigt fin stämning. Vi har jättefina medlemmar.
Mm. Och det märker jag när jag gick ut vad jag hade varit med om för över 10 år sedan nu. Det gör ju att många känner sig säkra. Mer i våran grupp där kan man berätta om saker som man har varit med om. Och jag får ju väldigt mycket meddelande av de medlemmar som skriver att äntligen har jag hittat hem. För första gången kan jag dela med mig vad jag har varit utsatt för och inte känna att det är jobbigt. Utan de känner i sig att de hjälper andra också på vägen. Så att det har blivit en väldigt fin grupp. Och det som vi då sysslar med på Dumpen är väl mer... hardcore kan man väl kalla det då. Där belyser vi ett problem som är... kanske det största samhällsproblemet.
Det är mer förövarbiten som vi har på Dumpen och sen de utsatta på Facebook. Det har ju blivit en uppdelning där på någon mönster.
Mm. Men du har ju en historia själv, Patrik.
Ja.
Vad jag tänker så, vad fick dig att gå ut med den offentligt?
Alltså jag har ju haft med mig den sedan barndomen då. Och det är ju någonting som jag nu idag... förstår mycket, mycket bättre att jag har påverkat mitt liv, mina val och min riktning i livet, inriktning på ett sånt sätt. Så att då för 10 år sedan när jag bestämde mig för att börja prata om det, då kände jag att jag hade försvarat min förövare under alla år på massa olika plan. Och då var jag inte lika införstådd av hur mycket det hade påverkat mitt liv. Det är först idag som jag ser ett mönster. Vad som har hämmat mig, vad som har hållit mig tillbaka. Vad som har gjort att jag tagit idiotval i livet. Men jag kände då att det var dags att berätta faktiskt. Att det finns en anledning varför jag har varit på ett visst sätt. Och det finns en anledning varför jag var... I och med att min förövare var min tränare också, att de som då kände till vår relation, hur jag var väldigt negativt inställd till honom under nästan hela karriären. Det var inte många som förstod det när jag var då yngre, men jag hoppades med boken jag släppte att det skulle förklaras på ett bättre sätt, och det tror jag lyckats med.
Alltså det är ju jättestort av dig att faktiskt våga gå ut med den här historien, och jag förstår att du också har hjälpt många andra människor eftersom du är sen innan ett stort namn.
Ja, alltså det tog ju ett år att jobba med boken. Jag hade ju Marcus Lutterman med mig som författare, och vi bollade väldigt mycket med hur den skulle då läggas fram, boken, och Marcus lyckades väldigt bra med själva historien i boken och även språket då. Och jag kände väl att kan jag bara, för min del så var det mer att jag ville förklara mig. Jag ville liksom få folk att förstå att det fanns en anledning varför jag var jävligt elak mot min tränare i många olika sätt. Och jag tänkte väl att kan den hjälpa någon så är jag jättenöjd. Det jag förstod då när boken släpptes var ju hur stor den här problematiken är. Hur ofta det förekommer, och det fanns väl då inte så många män som vågade prata eller som pratade om de här sakerna. Och det förstod jag ju ganska snabbt efter boken släpptes, att med det gensvaret jag fick både från unga killar och äldre män, så förstod jag att jag var ju långt ifrån ensam. Och det hjälpte väl inte mig direkt i mitt arbete, men när man får lite distans till det så förstår man ju att man är inte ensam. Och det är det mitt budskap är till alla som har varit utsatta eller är utsatta, det är att du är inte ensam av detta, utan det är ju tyvärr ett jättestort problem, och vi måste flytta det här fokuset från att det ska kännas skam. Det är inte vårat fel, vi som har blivit utsatta för det, utan det är ju förövaren som ska ha all skam. Och det är kanske ett av mina, det är det jag arbetar för, att flytta det fokuset.
Jag vet liksom inte om man riktigt ens går vidare liksom efter det. Men jag förstår ju att det är en del av drivkraften. Liksom.
Ja.
För du har ju hållit på med det här ett tag.
Efter boken släpptes, det är ju 11 år sedan tror jag, så har jag ju jobbat konstant med de här frågorna. Jag har föreläst väldigt mycket och försöker föra fram budskapet var jag än är någonstans. Och det är ju då ett stort mörkertal. Det är väldigt svårt att bli dömd för ett sexuellt övergrepp i Sverige mot barn. Det är 4% av de anmälda brotten leder till ett åtal och en fällande dom. Så att det är ju väldigt många som hamnar mellan stolarna. Och det har jag ju förstått idag. Jag slutade dricka för 3 år sedan ungefär, och det har gjort mig att kunna mer klarsynt se tillbaka på mitt liv. Hur mitt liv gestaltade sig på grund av att jag blev utsatt i tidig ålder. Hur mycket det har påverkat alla val jag har gjort i livet. Och jag har varit i flykt från mig själv från innan tonåren till och med. Och det har ju påverkat mitt liv, och jag träffar ju väldigt mycket folk som har samma historia som mig, och vi har ju identiskt liv i princip. Jag har satt ett världsgård i höjd upp, det kanske är lite då som sticker ut, men annars så är det ju alla de här problemen som kommer med sexuella övergrepp. Det är tillitsproblem, det är missbruk. Att man har svårt för kontakter och förhållanden. Hela den här problematiken som man då tar med sig i vuxen ålder. Och om man inte bearbetar de här sakerna så blir det ju ett ok. Och jag hade önskat att jag hade tagit tag i detta i tidigare skede i mitt liv. Så att det är ju det jag arbetar för nu. Att man ska våga prata om det, ska ta bort den här stigman. Vi får ju kritik med vårt arbete att vi stigmatiserar pedofilerna eller de här sexuella övergreppsmännen. Alltså är det något som ska stigmatiseras så är det just de brotten.
Men du fick ju kritik redan när du gick ut med att du var utsatt, så fick du ju kritik då också.
Ja.
Det har ju lagt sig nu och blivit normalt att prata om att man är utsatt. Men det, precis när du gick ut med det så blev du ju anklagad för diverse saker.
Ja, alltså jag fick ju höra att det är inte okej att peka ut en man som inte finns i livet längre. Och det är klart att det hade väl varit idealiskt att han fanns i livet när jag gick ut med mina uppgifter. Men nu är det så att det finns ingen mall som säger att x antal år så börjar man prata om det. Jag satt på en boksignering på Åhléns i Stockholm precis när boken hade släppts. Och det var väldigt mycket folk. Jag hade med mig 2 sekuritetsvakter för att de skulle ha ordning på alla som köpte böcker. Och det var en man som gick fram och tillbaka den tiden och han såg väldigt mysko ut. Så att jag sa till en av vakterna att ha koll på honom, för jag känner att det är någonting som är konstigt. Och mycket väl så kom han ju fram och han hade 4 böcker som han då slängde framför mig. Och så säger han bara, hej, sa han sitt namn, jag är 92 år. Jag ska köpa de här böckerna, jag ska ge en till var till mina 2 söner och en till min fru. Och så ska jag läsa en bok och sen ska jag berätta för min familj vad jag blev utsatt för när jag var i ung ålder. Och då förstod jag att, för han sa att om du vågar berätta då måste jag våga berätta också. Och jag förstod ju på den här mannen att han har ju säkert inte varit kanske en okej farsa. Han kanske inte hade varit världens bästa make. Men han kände nu att nu ville han, innan han gick bort, och förklara det här. Och han har ändå gått med de här hemligheterna då och haft ett familjeliv, och där tror jag många känner igen sig då, att det, de som får kanske ta skiten, det är de som står där närmast, och det är fruktansvärt, men det fungerar ju tyvärr så.
Men du lyckades ju lyfta på den dammluckan i alla fall, och sen så nu nästa dammlucka för rövarna. Mm. Att vi måste våga prata öppet om de som faktiskt utför övergreppen, de som söker efter barnen. Det är ju...
Mm. Alltså, så det jobbet ni gör är så viktigt, men jag tänkte fler, du nämnde att det är 4% bara som går vidare till åtal. Mm.
Nej, som leder till fällande av alla anmälda brott. Av de anmälda, inte mörkertalet.
Mörkertalet är ju enormt.
Ja.
Jag menar, det kommer jag ihåg. Liksom, alltså, MeToo var ju en historia speciellt. Men parallellt med det så dök det ju upp liksom så enormt mycket grupper där man började prata om alla övergrepp. Mm. Jag tog del, alltså jag höll på att kräkas liksom, när jag läste historia efter historia när jag var liten och cyklade med min morfar i skogen. Alltså, det var ju mitt stopp. Det var som en
explosion. Ja, vi har ju det i Facebookgruppen. Vi har ju våra medlemmar skriver ju, det är ju dagligen en eller några historier där de för första gången vågar berätta.
Våra messengerinkorgar är ju också, det är ju en stridström, det är ju så många.
Mm. Och precis, men att de är ju inte ens anmälda.
Nej.
Ja. Och det är en sak som jag vill lyfta in. Varför i Sverige är man så lam? Jag menar, om du nu överhuvudtaget åtalas, så är det så här, alltså domen du får är ju...
Men vi är ju rädda för att alla människor har ett lika värde. Vi har den här synen.
Det måste jag fråga. Nej. Har man verkligen...
Nej, men vi har ju den synen.
Vi har ju den synen på det.
Men det är ju bara...
Tycker ni att en pedofil...
Nej, alltså man måste ju se skillnaden på en biltjuv, bankrånare och en pedofil eller en man som då söker, som förgriper sig på barn. Mm. Det är inte samma sak. Alltså en biltjuv kan åka in och ut i fängelserna och förr eller senare i sitt vuxna liv så kommer han väl på då att fan, jag vill inte sitta på kåken så här länge så att jag får hitta på någonting som jag kan betala räkningarna med. Mm. Och han... kan komma in i samhället igen. Likadant med bankrånare, men en pedofil, han har gått över gränsen. Han har gjort någonting som är oåterkalleligt. Och sen så har vi idag den forskarexpertisen och det går inte att bota en pedofil. Han är konstant fara för barn som finns runt omkring honom. Därför så så har han inte sonat sitt brott när han har fått de här då 4-5 åren som de brukar sitta. Utan det krävs ju mer insatser från samhället där vi har konstant kontroll på var befinner sig den här gruppen män. Var ska de befinna sig någonstans? Var ska de få bo bredvid en skola eller bredvid en idrottsplats? Ska de få beblanda sig med vanliga människor? Vi vet ju det att tillfället gör tjuven, en pedofil som då alltid är, vi märker det i vårat jobb, de är ju alltid uppkopplade. De sitter ju liksom 24 timmar om dygnet på nätet. De sitter och fiskar efter de här offren som är de lättaste. Och det gör ju givetvis de här som är ute i samhället med. Det är, den som då släpper ut en dömd pedofil och hävdar då att den här personen är inte farlig längre. Det tycker jag, då ska det finnas ett personligt ansvar. Om det händer någonting, ja då får man gå tillbaka till personer som har garanterat att den här personen kommer inte förgripa sig igen. För det är ingen som gör det idag.
För det jag hörde är ju att de personerna som befinner sig runt pedofiler och som då väljer att gå i god och släpper ut. I mina öron, jag har ju lite kunskap. Så låter det som att de personerna har inte kunskap som överensstämmer med verkligheten.
Nej, det har de inte. Eller så har de, betraktar de kanske inte barn som lika värdefulla som vuxna människor. Jag vet inte. För att när man väljer att sätta barn på risk för att inte kränka vuxna människor, då verkar det som att barnen har ett lägre värde, får jag den känslan. När man tar risken att släppa ut någon som har våldtagit massor med barn och så släpper man ut honom efter 5 år. Man vet att han inte är ofarlig, men man släpper ändå ut honom. Då väljer man ju alltså att ett par barn till kommer att få betala med sitt välbefinnande.
Och särskilt när man säger då att vi måste ju släppa ut personen någon gång. Då måste man vända på det. Okej, men vad är han kapabel till att göra? Vad är det som säger att han är mindre farlig idag än han var för 4,5 år sedan? Vi märker ju, vi tog en kille förra veckan var det i Borås. Han hade precis kommit ut från han hade varit dömd 8 år och så hade suttit 5,5 år. Han kommer ut och på dag 1 så börjar det exakt samma saker som han åkte fast för förra gången. Det kommer ju sluta hemskt i den här historien också. Han kommer ju förgripa sig på mer barn. Det är liksom det är hans drift.
Det var ju precis samma konversation som han hade när man läser domen. Så är det exakt samma konversation som han har haft med vårat låtsas barn då online. Där sitter han och pratar med vårat låtsas barn, har exakt samma konversation som han hade för 5 år sedan med barn som han då våldtog. Och säga att han är ofarlig är ju en kränkning för alla barn.
Och det är en kränkning för alla då människor som bor runt omkring honom. Nu har han då flyttats från Halmstad där han då var verksam och Göteborg och numera Borås. Folk som bor runt omkring honom, de måste ju få veta att den här mannen är extremt farlig. Han har bara en uppgift enligt honom själv, det är att hitta barn som han kan förgripa sig på. Och där det vet jag att folk har jätteont om att jag säger, men tyvärr är det så. Vi kan inte låta den här personen ha samma rättigheter. Om vi då värderar våra barn som att de ska kunna i vart fall får växa upp utan den möjlighet, chansen att du blir förgripen av en man. Det måste ju finnas någon som säger att nej, våra barn de är värda mycket, mycket mer.
Det var ju ni grep en man i Märsta och det är ju inte så långt härifrån.
Polisingrepp.
Det var, precis, ni grep inte. Nej.
Vi konfronterade honom.
Ja. Och det väckte, alltså så här, jag tycker det var så, och också så var vi, det var ju tal om ett sånt väldigt litet barn.
Ja. Jo, han sitter ju häktad.
Vi försökte ju ta honom en gång innan. Han var ju lite halvlurig och hal. Vi var ju där på samma plats 6 veckor innan. Och då hade han kontakt med ett äldre barn eller en 14-årig tjej. som då vi hade kontroll på kontot. Och då lurade han oss. Då var han på plats men såg att det inte stämde. Så att andra gången när vi var där, då delade vi upp oss och mycket väl så dök han upp. Och han hade vi ju kollat upp. Han hade ju barn och vi visste var han bodde och allting. Och det slutade med att vi ringde ju både socialen och polisen och de gjorde ett snabbt ingripande. Och han sitter ju fortfarande nu. Och det är ju jättehemskt. Det här brottet som han kommer bli dömd för, det är det grövsta du kan tänka dig. Och de som tycker då att vi inte gör något vettigt, att vi, ja, de kallar oss massa konstiga saker. I det fallet så är vi ju anledningen att han sitter där han sitter nu. Och att det här lilla barnet är nu på ett säkert ställe.
6 eller 7 förundersökningar igång på grund av, ja. Förutom då sådana här små sexuella ofredanden och sånt. Men alltså med misstankar om grov våldtäkt mot barn eller barnpornografibrott och så, sedan 6 eller 7 förundersökningar.
Vi jobbar ju på ett sätt som vi tycker att polisen skulle få göra.
Som polisen
borde få göra.
Men jag måste bara, vad gör det här med er? Jag menar, jag håller ju på spyr varje gång.
Alltså vi har ju en ganska, jag menar vi åker ut veckovis, vi är ute mellan 3 och 5-6 dagar åt gången. Och ibland har vi ju väldigt mycket att göra. Vi har ju väldigt mycket dödtid. Det är många av de här männen som vi har bestämt träff med dyker inte upp. Men vissa veckor så tar vi kanske 7-8 stycken. Det gör att man, alltså vi kan skämta om det på ett väldigt rått sätt ibland. Och det är nog bara för att hålla oss normalt funtade i hjärnan. För att det finns en så hemskt mörker i det här. De här männen vi träffar, hade jag inte lagt band på mig själv så hade jag ju gjort mig olycklig på många av dem. För,
det måste alltså, ju vara så.
Alltså en del av dem är ju extremt arroganta. Det finns ju ingen som säger, ja jag vet fan vad jag har gjort bort mig, det här är åt helvete fel. Det kanske är en eller två av de här 115 vi har tagit nu som faktiskt har stått för det som de är där för. Alltså vi har ju hört de dummaste jävla ursäkterna.
Det var ju någon gubbe där som, alltså det var,
ja, vi tog,
som bara, nej men det är inte jag. Men du är ju samma t-shirt.
Ja. Vi har hört alla, men nu, vi var ute igår senast och tog en på ett bygge. Och han tog vi utanför och han hade ju då stämt träff med en ung tjej som han skulle ta med in på de här byggnadsarbetsplatsen för han hade rum som han kunde vara ensam i. Och istället för att bara erkänna detta när han står och väntar på den här tjejen när vi dyker upp, då tar han upp en tumstock och pekar på en dörr. Jag ska mäta den dörren, det är därför jag står här ute på gatan. Och vi bara, men verkligen, kunde du inte bättre om du ska ljuga? Så, vad fan skulle du mäta den dörren för? Jo, visst. Och det kan man ju tycka då är roligt, men då förstår man ju hur de flesta av de här männen har säkert blivit konfronterade på ett eller annat sätt innan. Och de har alltid lyckats att snacka sig ur situationen. Och vi förstår ju de här som då åker in och blir förhörda. Vi har ju en del som vi vet sitter bara och skrattar bort det. De är totalt iskalla.
Samtidigt så blir de inte benägna att gå utanför dörren och göra om samma sak.
Mm.
De flesta av det, det är väl en eller två som vi har träffat igen.
Ja.
Dubbla gånger. Men de flesta av dem blir ju så oroliga. Man märker på dem att det har hänt någonting i skallen på dem. När man chattar med någon som redan har blivit konfronterad, så pendlar de så där de kan köra igång, men sen backar de tillbaka. Är det Sara och Patrik, skriver de. Är det Sara och Patrik? Mm. Så man märker att det händer någonting hos dem som får dem att trycka på bromsen och stoppa.
Det vi gör, det är ju att vi belyser problematiken. Vi vill ju visa hur vanligt detta är. Hade vi orkat så hade vi legat ut i hela året. Vi hade plockat 50 varje vecka. Men vi måste ju vila upp ibland, va? Och Och det var som vi pratade om igår, att idag är det ju så lätt för förbrytare. Jag menar, det är rättegång kanske, eller inte, kanske inte ens gå till rättegång. Du får en dom skickad hem. Det är ingen som vet om vad du är dömd för. I Sverige så är ju ekonomisk brottslighet, det ger ju väldigt mycket mediebevakning. Men brott mot barn, det som händer nu, det är att vi lägger upp dem på dumpen med ansikte. Vi lägger inte ut namn då, för det vet vi ju att tittarna hittar ju själva vem personen är. Och det har ju varit avskräckande, och det är nog någonting som man ska ta efter. För det är inte så roligt för den här snubben vi tog nu på bygget. Han hade ju kallat sig chef i chattloggen, men det var han ju givetvis inte. Men när vi lägger ut och publicerar honom idag då, eller imorgon, så kommer han ha jätteproblem att förklara sig på byggnadsarbetsplatsen varför han skulle ta in en 13-årig tjej på bygget. Och att han har kallat sig chef, det kan nog många tycka att det är det ju inte. Och att han skulle mäta en dörr med en tumstock, det kommer nog tycka är jätteroligt, va? Så att han kommer kanske inte ha något jobb kvar, men jag tror nog att han kommer passa sig för att göra den här grejen igen. Om han är normalt funtad, men om han är utav de här hårdnackade som vi har träffat, som inte bryr sig överhuvudtaget. De är så långt gångna så att det spelar ingen roll vad man än gör. Men de här snubbarna som åker dit en gång, jag tror de kommer hålla sig ganska i bakgrunden ett bra tag i alla fall.
Men alltså inte varna för människor som är direkt farliga, det är ju jättekonstigt.
Det är oansvarigt.
Det är väldigt oansvarigt, är det.
Det är beyond oansvarigt.
Ja, det är det.
Det är ju ett utsatt för risk.
Vi har vägskyltar och vi har säkerhetsbälten och vi har alla möjliga säkerhetsanordningar. Men inte när det kommer till sexuella övergrepp på barn. Då finns det helt plötsligt inga säkerhetsanordningar.
Jag tror att det är sånt obehag. Jag ska bara berätta kort. Min dotter, hon började i den här skolan som hon inte provgick, hon i en annan skola några dagar. Och så fick jag komma in i klassrummet. Då pratade vi ju 9-åringar. Liksom. Mm. Och så hade de ett jätteallvarligt samtal. Jag tyckte det var fint att få vara med och lyssna. Men då visade det sig att över hälften av eleverna hade blivit kontaktad på ett eller annat sätt. Mm. Och då pratade vi 9-åringar. Alltså jag bara gick därifrån och så här. Men det är ju också så här, vad vet vi vuxna? Så här, om vi inte riktigt kollar med våra barn. Vi, liksom, vi ger dem en telefon och de access till Instagram, Facebook, till allting. Och över hälften av 9-åringarna på något sätt blivit kontaktade av någon som är äldre.
Ja.
Och som tycker att de är söt och någon hade bett någon att skicka bilder. Och de hade inte vågat berätta och någon berättade för första gången där i klassen.
Ja, vi möter ju det dagligen. Mm. Alltså, vi får ju höra då att vi visar barnpornografi för barn. Att vi på dumpen vi visar porr. Alltså det är så mycket konstiga grejer. Och vi lägger ut chattloggarna som det är. Vi har en spoilervarning så att du måste klicka på för att komma in och läsa allting. Och där ligger det med bilder som män då skickar på allt. Och då har vi vissa kritiker som hänger upp på det att vi då minsann visar porr för barn och vi är vidriga. Det är bara det att, så exakt som du säger, frågar du barn idag? Då säger man, herregud, jag fick en dickpick när jag gick i ettan.
Mm. Men skillnaden att de får det riktat till sig själva.
Precis, då kommer de så här rakt i ansiktet.
Ja.
Och vi vill ju bara visa, det här är barnens vardag. Det här råkar de ut för hela tiden. Och om du som vuxen inte klarar av att titta på detta, då skulle du nog tänka över, vad är dina barn kapabla? De sitter med sin padda, de sitter med sin telefon, de blir exponerade av det här. De kan sitta på Wordfeud och få de här männen efter sig. När vi raggar konton, alltså vi får hitta män precis överallt som är villiga att förgripa sig direkt på nätet. Och det måste föräldrar veta om, de måste förstå det. Att är ditt barn gammal nog att få en telefon i handen eller en padda? Ja, då ska de även veta om de här sakerna.
Ja, det är så. Ah, jo, 8 år är ju inkörsporten för pojkar och oftast våldspornografi.
Mm.
Och jag bara tänker, vad gör det med en 8-årig hjärna? Alltså så här, jag menar, det är ju, vi lever ju i ett samhälle, alltså det är ju vedervärdigt faktiskt.
Det är det.
Ja.
Det är det.
Vi får ju också den då att vi låter barn, alltså vi har fått skit då för att vi finns på TikTok. Vi har ju våra barn som följer oss, eller följer, som är på TikTok, det är ju även de som blir utsatta. Och det är ju inte konstigt att vi då, vi visar ju inga filmer på TikTok, utan vi bara visar att vi finns. För vi vet att är du då, får en telefon i handen, alltså det är en helt annan diskussion. Alltså du har ju porr ett knapptryck iväg. Och det är ju tyvärr så att tekniken har ju sprungit ifrån oss. Porr eller inte porr, det är ju liksom internets utveckling. Det är en diskussion som vi tyvärr inte kan eller vill lägga någon energi på. Det finns. Vi finns på andra sidan och vill informera om att barn blir utsatta. Alltså dickpics får de varje dag. Och de tycker tyvärr inte det är så hemskt som vi då vuxna tycker. Och det är ju klart att när du är 8-9 år så har du inte konsekvenstänket.
Nej, men och det är det jag vill väva in alltså med den här pornografin. Och det är ju det som i samband med liksom, att små barn också blir kontaktade. Så jag tror att väldigt många vuxna är aningslösa och väldigt naiva över vad som sker.
Men vi lever ju i en illusion där det inte är på riktigt. Ja, vi tror att det händer inte på riktigt. För hade det här hänt som händer på internet, hade detta hänt i en skola, ja, då hade lärarna konstant sprungit runt och visat snoppen för barnen. Och då hade alla fröknarna visat brösten för barnen, och sen så hade de kommit med inviter till barnen. Detta händer inte i IRL, men det händer online. För barnen är det.
Det är nästan det som gör mig mest förbannad. Det är sättet. Alltså, och självklart dickpics och allting, det och onanivideos, det är fruktansvärt. Men det som jag kan bli så förbannad på, det är sättet de här männen skriver till 12-åriga tjejer eller killar då. Alltså alltså jag kan säga till dem, hur fan tänker du? Ja, nej men... Och de vill inte kännas vid då, det här jargongen de har. Liksom de frågar efter bilder hela tiden och tycker de doggy style, kan de fråga en 12-årig tjej liksom. Man bara, vad är det som får dig att tro att det är okej att skriva så till en 12-årig tjej? Men man ser ju på dem, de har inte, de är gränslösa, de har inget filter. De har inte den här spärren. Och att de dyker upp på bestämd plats, alla säger då, men jag skulle inte gjort något. Nej, men du tog det ändå hit. Och du visste att du skulle träffa en 12-årig tjej. Ja, men jag hade inte gjort någonting. Det är klart att de hade gjort någonting om det nu hade stått en 12-årig tjej där. Och vi säger ju alltid det här, nu har vi tagit 115 eller 116 stycken. Och vi har väl haft kontakt med 5000 män genom våra medarbetare på ett år nu. Det innebär ju att de här männen, de träffar ju verkliga barn varje dag. Det är bara, de har ju bara oturen att de springer på oss. Och våra kritiker då som tycker att vi lurar dem och att vi lurar in dem med falska profiler. Vänd på det istället. De här männen hade ju inte hållit på med det här. Vi kan ju säga att de har varit liksom 10 år på kik, liksom att de har haft konton. Det har ju ingen vuxen man om man inte är intresserad av att träffa yngre barn. Liksom.
Hur stort är, hur många pratar vi om? Har vi liksom,
ja, det är oändligt tror jag.
Det är hur många som helst.
Jag vet ju, jag kommer ihåg, det är ju säkert en 15 år sedan jag läste om att Sverige är ju en av de största exportörerna av barnpornografi. Och jag blev så, alltså jag kunde inte... Så,
eller spridningsländerna är det väl? Ja. Spridningsländerna, ja.
Men Sverige ligger ju ganska högt.
Ja, det ligger väldigt högt, gör det. Med spridning.
Jag har sett på barnpornografi. Många har ju den falska inbildningen att det mesta produceras i Asien. Folk i Thailand, Vietnam och det här. 75-80% produceras i Europa eller USA. Och det vet man på grund av att man läser av, man skannar av filmerna som de, då kan man se eluttag eller hur fönster ute ser ut, och då kan man koppla det till att det där är Tyskland, det där är, och Sverige ligger väldigt högt där också. Och...
Men det är inte konstigt, alltså en av de större moderatorerna på Darkweb åkte för ett par år sedan. Han satt med 2 miljoner filer och var en av de absolut största moderatorerna. Då hade amerikansk polis, holländsk polis hade larmat i flera år innan han greps. När han greps hade han alltså 2 miljoner filer som han satt och spred ut. Och han är snart ute igen. Man utnyttjar inte ens maxstraff på honom. Maxstraffet 6 år. Han fick 5 år, fick han. Trots att maxstraffet var 6 år så fick han 5 år. Så att han är ju snart ute igen och kan sprida igen. Han hade ju suttit sedan 2002 och greps väl 2018 kanske, 2019. Så,
Och det man säger ju det att de som då tittar på barnpornografi, de blir även, om de inte redan har förgripit sig så kommer de förgripa sig. För att kunna byta till den nya filmer så måste du börja producera själv. Det är liksom den hierarkin som funkar så. Så att folk som tycker då att, ja men, man får ju höra ibland då att det finns ju ofarliga pedofiler som bara fantiserar, som kanske bara tittar på film. Nu är det så att det är olagligt att titta och inneha och sprida barnpornografi. Ordet barnpornografi är ju ett helvete fel. Det har ingenting med pornografi att göra, utan det är våldtäkt. Men de som då sitter och tror att det finns ofarliga, nej, det finns inga ofarliga pedofiler. Alltså de här forskning som finns då med kemisk kastrering, och då ska man veta, i Sverige så är ju allt frivilligt. Det här forskning som pågår, då har du män som då av olika anledningar har hamnat i den situationen att de måste då tänka över sin sexuella läggning. Och det är ju sådana som då antingen ska in, eller som ska bli straffade, eller som har varit straffade, som på något sätt vill rädda sig i samhället. Och du kommer under den här vården med frivillig kemisk kastrering. Vi träffar ju de här männen när de ska förgripa sig på barn. De här 115 vi har träffat ute på plats. Det är inte samma person som då frivilligt går in och säger, ja visst, jag ställer upp på kemisk kastrering. Det är ingen som gör det förrän det är skarpt läge. Och vi ser ju den här ondskan. Det är det som händer när vi är ute då. Alltså när jag kommer hem, jag kan sova i 2 dygn för jag är mentalt helt slut. Det kanske vi sitter mycket på häcken och bara kör bil och träffar dem ute på ställen. Men det tar något så inåt helvete att träffa den här ondskan. Och det önskar jag att det fanns med lite i den här forskningen som bedrivs både här i Sverige och på andra ställen, där man tycker då att, jo men, det är en människa vi träffar här. Att han då förgriper sig på barn, det är en sak, men det är ju ändå en människa. Ja, alltså, vi måste tänka över, de här människorna som har förgripit sig på barn måste vi tänka över. Var ska vi ha dem någonstans?
De kan ju inte leva och ta del av ett vanligt samhälle.
Nej, alltså då är vi tillbaka till det här då. Vem tar ansvaret för nästa gång? Vi har träffat en hemsk jävel som har förgripit sig då i sin egen familj 3 gånger. Alltså han har startat om med ny fru, barn, ny fru, barn, ny fru, barn. Och... Han stod bara och flinade. Vi hade ju organiserat med att polisen skulle komma och liksom hjälpa till. Och han stod bara och flinade. Och vi visste ju inte om då att han hade den här historien. Det kom ju då till våran kännedom senare. Och de här männen, ja, det är så här att när de har suttit av sin tid, ja, då ska de ut i samhället och då ska de ha... Alltså de här vi konfronterar, vi får ju höra då efter en dag när vi har lämnat dem, ja, han ligger på psyk nu. Och då får de hjälp av samhället. Han som tänkte förgripa sig på ett barn, han får hjälp. Vi träffar dagligen våra medlemmar. Vi hör från våra medlemmar i Facebookgruppen som har väntat 5 år, 10 år för att få hjälp. Och som offer då. Så att förövaren, han ska få all hjälp, men offret, ja, det får du klara själv.
Det är ju någonting, det här med fokusförskjutning. Alltså mm. Det är ju något som är seriöst osunt. Liksom, mm. När vi tycker synd ja. Om förövaren. Mm. Mm. Och vi flyttar liksom fokus från och barnen.
Ja.
Som ska liksom försöka hantera det här som...
De har inte haft något val.
Nej.
Nej.
Alltså, jag förstår inte ens hur ni orkar. Jag förstår att ni gör det, men jag förstår inte hur ni orkar. För det är så här, jag brukar ju gå in och läsa och ta del av de här chattloggarna, och det är ju så, det vänder sig i magen. Alltså jag mår så illa, och de uttrycker sig ju så vidrigt.
Ja.
Till liksom.
Ja.
De här
barnen. Vi läser ju då, vi har ju då olika grupper där vi är med, där vi får hela tiden skickat information vilka som då snackar. Och man läser ju de här grejerna. Och jag vet, i början så tänkte jag liksom, man byggde ju upp då en sinnesbild på hur den här personen, han kommer vi träffa här nu, vem detta är. Men det som man har lärt sig är ju att så jävla kaxiga och så jävla äckliga de är i skrift på mot barn. Mm. Alltså det är ju små skadade män vi träffar. Mm. De kan knappt prata för sig själva. Det är få av dem som direkt då överhuvudtaget har någonting att säga. Mm. Vi har träffat på några som då är kaxiga då liksom, men det som slår den är ju hur, alltså, och det vi inte vet, hur har de varit då om de hade träffat på ett barn? Mm. För det de då visar upp mot oss, det är ju liksom, de vet inte, de kommer inte ihåg, det var inte alls så. Alltså det är förnekelse.
Det som ofta hävdas som att vi hånar eller att vi liksom, att vi är skadeglada, det stämmer inte, utan när man träffar på dem, det ger ju en viss styrka, för det ger en himla lättnad. Mm. När man har träffat på någon och liksom, vi lyckades. Mm. Fiskaren lyckades att få honom till ett möte, och vi lyckades vara på platsen och vi lyckades få honom att prata lite grann. Samtidigt så vet vi ju om att risken för att vi ser honom ute igen, för vi håller ju koll. Mm. Risken för att vi ser honom ute igen, leta efter barn inom de närmsta månaderna i alla fall, är pytteliten. Mm. Och det blir ju till en jättelättnad. Det blir ju till... för de här som man aldrig har lyckats träffa upp, det blir ju till en oro snarare, att vad gör de nu? Vem träffar den här nu? Mm. För då träffar de ju riktiga barn, träffar de inte oss så träffar de riktiga barn. Mm. Men de som tar bort sina konton och man inte ser dem med nya konton, det blir till en lättnad.
Jag läste en historia om... kvinnliga prostituerade som jobbar i Sverige. De kom till Sverige och jobbar. Och det var liksom samstämmigt hur de här kvinnliga, jag tror att de var från Lettland, och hur de beskrev att de tycker att det är väldigt jobbigt att jobba i just Sverige. För det finns en stor grupp av svenska män som gärna vill att de ska spela deras dotter.
Ja, vi
Sverige utmärker sig.
Ja, det är vi märker på väldigt många som vill då, ska jag kalla mig pappa och det här liksom, att det sen så har vi har ju några profiler då, som eller fiskare som har vuxen profil som då utger sig för att vara pedofil mamma med barn, och där kommer ju män in och vill då kalla barnet dotter och sådana här grejer. Och
det... De vågar inte ta steget riktigt med sin dotter, men man kan tänka sig att göra det med ett annat.
Ja, det är ju en av dem när vi frågar då, liksom, de skulle aldrig göra någonting med sitt eget barn, men de tar sig friheten att dels skriva till andra barn och sen då möta upp andra barn. Det har de ingen det tycker de inte alls är konstigt.
Då har man ju avhumaniserat liksom.
Ja. Men alltså avhumaniseringen i dess värsta form är ju när de kallar barnen för det eller kallar barnen i tredje person. När fiskarna kommer in med chattloggar och man läser att de pratar om barnet i tredje person. Mm. Det är riktigt obehagligt och det är oftast väldigt obehagliga personer bakom de här kontorna. När man avhumaniserar barnet och frågar om det gör tårar eller sådär.
Vad är det värsta du har tagit er av, Sara? Det måste ju vara någonting som sticker ut mer än något annat.
Desperationen när en man skickade bilder på när han våldtar en flicka i 8-årsåldern. Vi var 4 fiskare som fick de här bilderna skickade till oss. Mm. Och vi försökte desperat och påkalla polisens uppmärksamhet som sa till oss att ni får absolut inte ta emot sånt här material. Vi raderade givetvis. Vi kunde inte göra någonting. Vi var totalt maktlösa. Och vi vet om att det finns ett barn som blir utsatt för den här mannen. Det var riktigt jobbigt för det.
Mm. Hur går man vidare liksom efter det?
Oj, man fiskar vidare. Vi letade upp på honom. Vi fick tag på honom.
Vi fick tag.
Ja, alltså där är det bara no mercy. Vi ger oss inte. Punkt slut. Han ska upp. Han ska upp. Om så än med ett vuxenkonto. Där han tror att han ska träffa en vuxen kvinna. Ingenting konstigt alls. Mm. Så ska han upp. Vi ska få en identitet på honom. Mm. Och det fick vi. Mm. Det fick vi.
Fick ni honom häktad också?
Nej, det fick vi inte. Vi kan inte berätta så mycket mer.
Okay.
För det.
Ja, men.
Ja.
Mm. Men vad har du någon historia själv som du känner liksom?
Ja, alltså de här som står och vi har ju liksom en strategi när vi träffar dem. Man känner ju då, och det har ju lärt oss nu, att de första 2-3 minuterna i början var vi väldigt så här liksom, fan undrar om de hinner se oss innan vi kommer fram och konfronterar. Grejen är att vi har lärt oss att de här männen, de är så inställda på att de ska träffa en tjej eller en kille då. Så att jag skulle kunna gå med en skylt på Patrik Sjöberg framför dem. De hade fan inte sett mig, va?
Mm.
Så att det vi gör är att man försöker bombardera dem med frågor första 2 minuterna. För egentligen, och det kommer de på efter en stund, att det här hjälper ju inte mig att jag står och pratar med de här två.
Mm.
Jag jobbar bort mig och då börjar de liksom få lite attityd efter 2-3 minuter. Så att de som jag har känt att nästan känt för att stänga av kameran och ja, bli fysisk. Det har varit några stycken som jag märker lägger till med en väldigt arrogant ton och tycker liksom att vad fan ska du göra då liksom. Och det har jag känt några gånger och jag är glad att jag har lyckats hålla mig lugn. För med tanke på vad de har skrivit och med tanke på att de faktiskt står rakt framför och börjar få attityd. Och då, alltså vi får ju väldigt mycket meddelanden från folk att kan inte jag få följa med? Fan, jag vet perfekta lösningen för sådana. Ja. Och vi har även fått frågor om vi inte ska utöka vårt arbete, att vi kan då använda oss av flera som mig och Sara. Och det säger vi att det går ju inte. Jag kan ju ta ansvar för mig själv och Sara kan ta ansvar för sig själv. Vi kan inte, i det arbete vi har lagt ner här nu och kommit väldigt långt med, vi kan inte ha några som springer lösa och börjar knacka ihjäl folk. Liksom. Då är vårt arbete inte värt någonting.
Sen är det ju väldigt mycket, alltså, det finns ju stora kriminella ligor som ägnar sig åt utpressarverksamhet av de här.
Ja.
Och just med faran att det är så pass stora ekonomiska intressen i det här, att skulle någon ha liksom, ja, ett ben i varje verksamhet, så hade det varit jättefarligt för vår del. Om de hade varit ute och konfronterat och sen så sagt att nej, det blev ingenting av det. Så.
Det har vi haft några som har sagt att de har varit med om det här innan då. Att de har blivit utpressade. Ja. Och det visar ju också hur jävla dumma de är. Att har du en gång blivit utpressad, och då är det säkert inte... Det är nog ännu jobbigare än när vi träffar dem. För att har du på folk efter det som ska kräva in pengar, det blir liksom en ond spiral. Och att de lik förbannat fortsätter att försöka kontakta barn, det visar bara hur stark deras drift är.
Ja, men det är
den är starkare alltså, den är, än pengar i alla fall.
Den går liksom bortom. Mm.
Mm. Ja, vi märker ju då, det här sättet vi arbetar på, utan att avslöja för mycket, så är det ju väldigt mycket kontakt med chatt. Alltså via telefonen då. Det är ytterst få av dem som vill ha en telefonkontakt. Och det kan jag ju tycka ibland då. Hur jävla dum är du egentligen? Du har liksom haft kontakt i ibland upp sex månader. Och du har bara chattat. Du har aldrig hört rösten. Och du åker ut på ett ställe för att träffa den här personen. Du har inte pratat en sekund på telefon.
Jag tror det är en del av avhumanismen.
Ja, det är det.
Att man inte vill höra en mänsklig röst. Man vill liksom ha det på, alltså, ja, på ett tvådimensionellt plan.
Jag frågar många av de här männen, vad är det som får dig att tro? Du är liksom 58 år gammal. Och varför tror du att en 12-årig tjej vill träffa dig liksom? Och du har skickat dickpics och du har ju varit så vidrig. Varför tror du överhuvudtaget? Och det verkar som att den tanken har aldrig slått dem. Liksom. Vi har ju träffat 70-åriga gubbar, 75-åriga gubbar. Som ska träffa en 13-årig tjej.
Men det är ju som de saknar ett helt band av känslor. Alltså självinsikt, empati. Det är väldigt mycket som saknas i en personlighet för att vara en komplett person. Det är som om man rycker bort ett par egenskaper helt enkelt. Och empatin är alltid borta. Och självkritiken är också alltid borta.
Den klassiska ursäkten, det som de nästan alla säger då. De hänger upp sig på, nej men vadå 13? Det har inte, hon har sagt att hon är 15. Och då har de lärt sig då att 15
är
okej då. Och egentligen, jag menar vi ska ju följa barnkonventionen. Då är du barn tills du är 18. Så att du ska ju inte tro att bara för att tjejen är 15 år, då är ju allting okej. Men i deras värld så är det juridiskt, då har de snabbat upp det någonstans. Och jag vet inte hur många som har sagt, men hon sa att hon var 15. Och det sjuka är ju att de chattar ju med oss, så vi vet ju att det finns ju ingen av våra medarbetare som använder sig av en 15-årig profil. För då hamnar man ju i det här dödläget liksom då, att ja, tydligen så går det att snacka sig fri på en rättegång då, ifall tjejen är 15 eller trodde att hon var 15. Men det är nog den mest vanliga ursäkten. Jag trodde hon var 15. Och då tycker Berra, 63, att då är det okej, va? Och det visar hur sjukt samhället är.
Mm. Och det är det jag tänker, så hur ska, om ni ska knyta ihop säcken, vad är löst? Jag menar, ni gör ju någonting som inga så här, privatpersoner ska behöva göra. Alltså, så här, det här är ju ett polisiärt arbete, men uppenbarligen så funkar inte det. Och jag menar, ni sitter här för att det ni gör är helt fantastiskt. Och jag vill verkligen ära det.
Men okunskapen är så stor. Vi får ju kritik många gånger när man säger, varför lämnar ni inte det till polisen? Människor tror att det är ett brott att söka efter barn i sexuellt syfte. Det är inget brott fram tills dess att man når fram till ett riktigt barn. Innan dess, man kan alltså fritt söka efter barn i sexuellt syfte innan man skapar ett brottsoffer. Det är först när ett brottsoffer skapas, man etablerar kontakt med ett riktigt barn, som ett brott är begånget och kan lagföras. Så att det är fritt fram att söka barn i sexuellt syfte i Sverige, inte i våra grannländer.
Vi arbetar efter att vi vill ju göra det olagligt. Som det är i många länder. Till exempel England, där kan du utge dig för att vara ett barn och möta upp en person. Och det är brottsligt för den här personen du möter upp. Du får till och med hålla kvar personen tills polisen kommer, och polisen måste komma. Så att jag vet inte, det är väl att 50% av de dömda i England kommer ifrån sådana som jobbar som oss.
Ja, då har man en brandvägg mellan barnen och förövarna. I Sverige har vi inte den brandväggen, utan för att man ska kunna lagföra så måste ett offer ha skapats.
Men det är det jag undrar, varför är vi så lama i Sverige och vad behöver vi? Jag menar...
Vi behöver vakna upp. Ja. Vi tog en kille som var som vi inte visste om heller. Jag förstod när vi pratade med honom att den här killen är farlig. Han satt ju inne för att vara den största nätpedofilen i Sverige. Han hade då uppemot 600 offer här i Stockholmstrakten. Han sprang vi på, han gjorde samma saker igen som han då hade suttit för. Och det har någon då tyckt att ja, men nu har han suttit av sin tid och så han får komma ut i samhället. Och så börjar han om igen. Då kan man tycka att okej, när de väl släpper ut honom, det kanske vi måste göra då. Men då får vi fan se till att han inte håller på samma sätt som han gör. Men det gjorde han. Och han stod och ljög oss rakt upp i ansiktet. Så det var nästan som man trodde på honom. Vi sa att det finns hjälp att söka. Du kan ta kontakt med Preventell. Han bara, okej, vad är det för något? Ja, men det låter intressant. Och det visade sig att han har ju suttit, han har ju liksom haft 600 offer redan. Så han visste mycket väl vad vi pratade om. Men det visar ju liksom hur de här männen, de har inte den sidan liksom att de känner något skuld eller att de har ingen empati överhuvudtaget.
Mm. Men då undrar jag så här, vurmar man för pedofiler i Sverige? Vad är...
Hela kriminalvården är att man ska behandla våra brottslingar. Det finns ju en syn på att vi ska riva alla murar och vi ska inte ha galler för fönstren. Det är liksom ett längre fängelsestraff hjälper inte den brottsliga utan det blir bara värre. Med pedofiler är det så här att en inlåst pedofil kan inte förgripa sig på barn. Och om han får 5 år, 10 år eller 15 år, då vet vi under den perioden då är han inte farlig för barn. Det är bara det nästa steg är, hur ska vi ha koll på att han inte är farlig sen när han får då komma ut i samhället. Och där finns ju många länder som jobbar med fotboja, jobbar med anmälningsplikt, jobbar med att de får bo på speciella områden där det inte får finnas barn eller någon överhuvudtaget i kontakt med familjer med barn. Och det, jag tror att det är lösningen för vi måste ju bestämma oss att barn är det mest värdefulla vi har. Och när vi väl har gjort det, ja, hur ska vi se till att skydda dem från de här monstren?
Men den är lite så också, men med tanke på den empati, alltså den empatin som de saknar, istället så verkar de faktiskt ha dubbel självömkan. Så istället för empati för andra människor så har man dubbel självömkan och de kacklar ju så förbannat. De tycker så synd om sig själva och de gråter och de stämmer för förtal och nu har den sagt det om mig och de tycker jättesynd om sig själva. När vi konfronteras av första reaktionen, oj men vad kommer min familj att säga om det här? Då, men då tänker de på sina egna konsekvenser. De tänker aldrig på någon annans konsekvenser. Mm. De hörs. Samtidigt som det övergreppsutsatta barnet blir introvert, pratar inte, klagar inte, blir till en självförstörande blomma som bara vissnar utan näring. Barnen klagar inte, de vissnar. Medan de här förövarna då, de klagar och de låter och de väsnar. Så självklart så tar man sympati. De får ju sympati samtidigt som barnen vissnar i tysthet.
Och de är alltid, det är första gången jag tänkte inte göra någonting. Jag ska aldrig kontakta ett barn igen. Alltså de kan ju det här, det är ju mantrat som de...
Men för mig, det är ju någon form av psykopati. Alltså,
ja, men det är det.
Men jag kan inte låta bli att lyfta namnet Fredrik Federley.
Mm.
Och jag, alltså han fick ju så mycket utrymme efteråt och sitta och beklaga sig hur han inte hur kan man som politiker inte ta sitt ansvar och gå ut och
alltså jag, det gick ju så långt så jag blev ju blockad från Centerns alla sidor. För jag taggade ju Federley, jag taggade Annie Lööf och jag taggade så fort jag skrev de här sakerna. Mm. För som politiker, om man tror att man kan bo med en... Om man har läst domen på den här pojkvännens, vad han hade sysslat med.
Och jag har gjort
det. Ja, och när man har gjort det, då ska man ju... Och det har han ju tydligen gjort själv, säger han. Mm. Och det har han ju också visat att han har ju läst den långt, långt innan, som han då officiellt säger. Mm. Och har man då läst vad den här mannen har gjort med de här barnen... Alltså då har man politiska ambitioner. Då ska man ju göra en sån tvärvändning och pudla så det bara det är en hel kennel med pudlar. För att han ska inte överhuvudtaget ha någonting att göra med mänskliga relationer eller försöka förklara för folk vad politik är. Alltså jag tycker det är vedervärligt. Alltså det visar hur jävla... Hela partiet luktar ju skit när man tar en sån person om ryggen. Liksom. Det, jag förstår inte hur... Och det är visst blocka mig, det skiter jag i. Men att man inte tål granskning, det är väldigt märkligt.
Ja, och det är lite det jag tycker att vi har ett debattklimat i Sverige. Har inte det försämrats ganska mycket?
Ja, alltså vi har ju nu figurerat på de flesta ledarsidor, debattsidor. Och det bottnar ju, vi kan ju se att det finns en politisk inriktning på de som då kritiserar oss. Att det kommer ju från det här att alla människors lika värde, vi ska inte ha fängelser, långa fängelsestraff hjälper inte. Vi ska rehabilitera våra brottslingar. Det får man gärna hålla på med, det tycker jag. Det är väl, det är klart att du mår säkert inte bra av att sitta 20 år på kåken. Men det handlar om andra brott då.
Ja, vi kan ju inte ta parti för fullvuxna gubbar. Nej. Som har haft sina val och som har fattat sina beslut. När vi har barn som inte väljer någonting. Som, de får inte välja. Deras liv blir ett helvete. Men,
alltså, vi ska nu ta, vi får ju höra då att gängkonflikten, att vi det är, att vi måste ge de här unga killarna på ute i porten vårat stöd och de måste ha hjälp och bla 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 bla. Men samtidigt så kritiserar man oss att vi försöker belysa ett problem där barn far illa. Ja, då ska vi absolut inte hålla på med det. Jag vet inte riktigt vad man värdesätter. Barn som far illa, att vi belyser problematiken för att folk ska reagera. Och alltså, jag blir kallad nätgladiator av en hopplös kvinna på Expressen som inte vet vad hon pratar om. Som dessutom var med i MeToo och på i MeToo-rörelsen där rök ju män på mycket mindre misstankar än vad vi sysslar med. Vi vet ju, anledningen att vi möter upp de här männen, det är bara för att vi ska få identiteten på personen.
Ja, nu var det ett sidospår, för du har ju fått en del kritik.
Ja.
Du hade ju figurerat, hade du någon podd där?
Ja, men...
Nej, men jag vet, men apropå hur man liksom fokus, så det var som liksom allt fokus från det som är bra som du gjorde.
Ja.
Till att du blev så uthängd i feministiska
kretsar. Ja, men kolla här. Det är roligt. Jag hade en podd med en annan kille. Ja. Där vi tog upp ämnen. Vi träffar alltså tjejer som jobbar som stripper på en strippklubb i Göteborg. Mm. Innan öppning. Vi sitter i deras personalrum och spelar in 2 timmars avsnitt. Där de får... förklara alla då skrönor, man förklara liksom varför de jobbade. De fick verkligen säga sitt. Och jag och den här killen, vi ställde mycket frågor, kritiska frågor, mycket så här författade meningar, är det sant, bla 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 bla. Nej, det fick inte jag göra. För man ska vara kvinna om man ska göra en sån podd. För män kan inte, för då var jag äckligt slem som gick på porrklubb. Och de här tjejerna, det som de hatar mest, det är ju då, kalla inte våran strippklubb för porrklubb. Det är så långt ifrån porrklubb som det bara går. Mm. Nej, då har jag gått på porrklubb. Att vi var där 3 på eftermiddagen i deras kök eller matsal. Mm. Liksom. Men, och det som du säger, det skulle sudda bort allt annat arbete jag har sysslat med. Mm. Och det innebär ju då, får ingen syssla med poddverksamhet, intervjuform eller vem är det som bestämmer vem som får göra vad? Nu kanske detta blir off topic, va? Men...
Nej, men jag ville lyfta in det, för att jag kommer ihåg att jag blev fascinerad. Jag har ju liksom under många år innan följt feministiska, men på något sätt tagit min hand ifrån det, för jag känner att feminismen har utvecklats till någonting som jag inte begriper riktigt, som är väldigt manshatande och... Jag går in där ibland och ser...
Morgan Johansson i riksdagen pratar om mäns våld mot kvinnor när Marlene Gopparklint pratar om sexuellt våld mot barn. Mm. Då kontrar han med mäns våld mot kvinnor. Många gånger så springer man stampid mot män, för kvinnor. Men vem springer för barnen?
Nej, och det är därför jag känner att det var viktigt att lyfta in det. För det blir som att... Nej, men då hugger man, alltså, då vill man få bort den arenan. Och då känner jag men...
Ja, det ska ju inte vara någon maktkamp.
Feminist är väl alla likas värde. Och, jag menar att, och då helt plötsligt är jag utdömd bara för att jag är man, så vet jag inte. Och då, det roliga var att många av de flesta lyssnade ju inte på podden. De bara såg bilden att vi stod där med 8 tjejer som då var uppklädda för att de skulle börja arbeta på kvällen. Det var liksom det värsta som fanns. Att då flera tjejer sa att om ni ska brännmärka män som går på strippklubb, så har vi ju väldigt många lesbiska par som kommer hit och tittar på striptease. Är det förbjudet? Nej, det vill inte någon svara på då, för det är tydligen helt okej. Att det finns andra de här manliga striptease på nattklubbar som drar fulla hus liksom. Nej, det vill man inte prata om. Men att jag då äckelslämmet går på porrklubb och liksom sitter där och har tjejer i knäna. Och,
det blev ju så uthängt.
Ja, men jag tyckte det bara var roligt, för jag svarade bara med pussmunnar då. Och det var ju någonting som de gick igång stenhårt på då liksom, för att jag... Men nej, alltså hade jag varit känslig så hade jag tyckt det var jobbigt, men jag kan ju bara konstatera att jag är diskvalificerad på grund av att jag är man. Jag får inte ställa de här frågorna, och jag tyckte ändå att jag var väldigt kritisk till många av deras påståenden. Men det visade sig, som jag fick äta upp då, att det satt ju extremt mycket högskolepoäng runt bordet där. Och jag var inte en av dem som bidrog med så många poäng liksom. Så att många av de tjejerna, de var högutbildade och hade andra karriärer både framför och bakom sig. Så att man då dömer ut en hel kategori kvinnor och kallar mig gubbslem liksom, vad hjälper det liksom? Hjälper det att bygga alla broar över de här olikheterna vi har i samhället? Jag vet inte.
Inte alls.
Nej.
Nej. Så tillbaka liksom till så här, the topic. Det är, jag menar, ert jobb är ju att skydda dem som inte kan skydda sig själva.
Ja.
Och jag tänker så att det finns inget högre syfte. Så, det är...
Nej, jag brukar säga det. Jag har jobbat väldigt mycket med de här frågorna de sista 10-12 åren. Och det är inte så att jag är så här otroligt barnkär att jag liksom vurmar för alla barn. Jag kan tycka det är skitjobbigt att flyga när det sitter då en barnfamilj där det är bråk och skrik hela tiden. Jag kan tycka det är jättejobbigt när det stör. Det som jag går igång på, det som jag jobbar för, det är att barn ska inte behöva ha den starten i livet som jag fick. Det är det enda jag vet att jag kan förändra med mitt arbete. Det, alltså, kan man få en barndom där det är klart att det finns konflikter och saker som stör hela tiden, men få bort den här utsattheten som är då just med sexuella övergrepp.
Men det är väl det minsta man kan göra.
Ja,
det barn ska slippa bli våldtagna och förgripna på.
Ja, det ska ju inte vara så att det är för jobbigt att prata om. Så att, men nu är det ju faktiskt så att 25% av våra barn i Sverige blir utsatta för ett sexuellt övergrepp. Det är färska siffror på det. Och det är ju ett helvete, 25%. Det, ja, då är det så inbakat i den, så är ju då även att det kan begås sexuella övergrepp barn till barn. Liksom då. Men det är ändå en sån stor procent, och det övergreppen på nätet nu har ju ökat lavinartat, särskilt under pandemin. Och om vi då ska bli tystade för att vi använder oss av den här arbetsmetoden, när vi egentligen bara vill belysa ett gigantiskt samhällsproblem, det krävs lite mer för att tysta oss, det kan jag ju säga.
Vi är inte så kritikkänsliga eller sådär.
Ja, men ni, alltså, jag vill bara, ja, men ni är fantastiska. Alltså, så det ni gör är fantastiskt. Och jag tycker att det är ni är så jäkla tuffa också. För det krävs ju, jag menar, det är ju, det krävs ju en känslighet att göra det här. Men man måste ju också ha ett ganska hårt skal för att klara av det ni gör.
Mm. Ja, alltså det underlättar ju de här riktigt hemska som vi faktiskt har varit med nu som sitter hos polisen. Det är rättfärdigt, eller det på något sätt så känner jag att det ger mig kraft att gå vidare. Vi börjar få väldigt bra kontakt med polisen i olika konstellationer. Vi börjar märka att vi bemöts med respekt från vissa håll som vi känner är väldigt, det märkte vi inte i början. Så att det är sådana saker som gör att vi, då kan man ta kritik som kommer då på kultursidorna på Expressen där det sitter en jävla fjant som inte vet vad hon pratar om. Hon har ju ingen koll på vad vi jobbar med och har ingen koll på vad som sker i samhället. Hon tyckte väl att barn kan väl rycka på axlarna och gå vidare. Det är ju inte så att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp går mot en dyster framtid. Jo, tyvärr är det så. Det går liksom inte att skaka av sig ett sexuellt övergrepp på det sättet.
Aftonbladets kulturkrönika var väl att det är stackars porrskadade män. Ja. Det är bara porrskadade män. Och det är det nya normala är det.
Ja. Mycket som är nytt och normalt.
Det är mycket som är nytt och normalt. Men då får vi nog ändra på det där nya normala. Om det är normalt att 25% av våra barn ska vara utsatta för sexuella övergrepp. För vi vet vad konsekvenserna blir. Så vill vi inte ha en framtid med en hel befolkning av människor som missbrukar och försöker ta sina liv, så får vi bromsa detta.
Och det tänker jag blir ett perfekt slut. För det är ju så här, det är ju, ja, jag hoppas att ni fortsätter att göra det här länge. Och jag hoppas att ni får de resurser ni behöver. Och jag hoppas att polisen sluter upp bakom er. Liksom. Och folket, verkligen. Mm. Och stort, stort tack till er.
Tack.